Radio Nola Skogs.
God morgon alla närradiolyssnare. Ni lyssnar nu på Radio Nola Skogs som är en kulturradioförening inom Radio Örnsköldsvik. Vi sänder både på 89,8 och 107,7 MHz. Du kan också lyssna på datorn genom att gå in på www.radioovik.se. Idag är det jag, Sven Lindblom, som är programvärd och i kontrollrummet finns Erik Bergström. Idag ska vi framförallt ägna oss åt Handelskammarens 100-årsjubileum. Handelskammaren har i 100 år främjat näringslivets utveckling i kommunen genom sitt nätverk företagare emellan. Radio Nola Skogs gjorde inspelningar vid det nyligen genomförda 100-årsjubileet i toppstugan i anslutning till Paradiskullen. Det var en mycket intressant dag med tal av bland andra Saabs koncernchef Håkan Buske och landshövding Bo Källstrand. Vi ska också under den här närmaste halvannan timmen lyssna till musik och en del evenemangstips samt en novell som Anke Hagström läser och slutligen dagens dikt som Bo R. Holmberg läser. Håkan Buske är född i Nätra och uppvuxen i centrala Örnsköldsvik helt nära Hoppbackarna där 100-årsjubileet genomfördes. Han har haft en rad framträdande poster inom svensk näringsliv och är sedan ett år vd och koncernchef för Saab. Vi ska nu direkt hoppa in i ett avsnitt i hans jubileumstal där han berättar att Saab finns på 50 platser i Sverige. Det var nog inte tänkt som ett inlägg i den regionalpolitiska debatten, men det blev så ändå. Jag har varit samhällspolitisk reporter i Västerbotten, Norrbotten och i 25 år före min pensionering på ÖA. Men jag har aldrig hört någonsin att man kunde tala mer kraftfullt om regionalpolitik än det Håkan Buske gjorde. Lyssna själva och bedöm.
Vi finns på 50 orter. Då kan man säga, varför konsoliderar ni inte alltihop på ett ställe och försöker? Det är ju så att de människorna som jobbar och de som finns runt omkring i Sverige som har genom många, många år lärt sig att bygga missiler eller bygga flygplan eller torpeder eller radarer, de vill inte flytta på sig. Så man kan ju ha en jättefin overheadbild där man flyttar ihop allting på ett ställe. Så räknar man ut en summa där längst där nere, mycket bättre det blir. Men får man inte med sig folket så blir det inte speciellt bra. Men vi tycker inte det är en nackdel att finnas på 50 orter faktiskt. Så länge vi har en kritisk massa på de här 50 orterna och att vi kan utveckla och göra de här landvinningarna som vi sysslar med så fungerar det. Och framförallt så har vi en högre produktivitet på våra ingenjörer utanför Stockholm. Stockholms län ska jag säga, för vi har bara huvudkontoret i Stockholm idag. Man sitter mindre i bilkö och massa andra saker. Så det fungerar. Så vi är ett bra exempel på att man kan bedriva världsledande teknologiutveckling på 50 ställen i Sverige. Sen finns vi ytterligare då på ungefär 200 ställen i 32 länder. Jag ska komma tillbaka till det.
Ja, ni hörde alldeles rätt. Saab finns på 50 orter i Sverige och dessutom sa Håkan Buske att produktionen per högteknologisk personal är högre ute i landet än i Stockholm. Och det handlar om en massa civilingenjörer och teknologidoktorer med mera. Det här måste vi grunda på lite och lyssna. Han sa också att det bästa vore ju om vi kunde uppnå en fredlig värld så att inte vi behöver producera krigsmateriel. Men så är vi ju inte där, utan någon måste producera ju de här varorna. Och därför tycker jag vi ska lyssna till Cornelius Vreeswijk. Han drömde att det var fred på jord.
I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut. Jag drömde om en jättesal där statsmän satt i rad. skrev de på ett konvolut och reste sig och sa: det finns inga soldater mer, det finns inga gevär, och ingen känner längre till det ordet militär. På gatorna gick folk omkring och drog från krog till krog, och alla drack varandra till och dansade och ro. I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut. I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut.
Ja, vi fortsätter nu att lyssna på Håkan Buske som medverkade vid Handelskammarens 100-årsjubileum här i Örnsköldsvik. Nu i det här avsnittet kommer han att berätta om Saabs enorma program för forskning och utveckling. Lyssna och låt er imponeras.
6,5 miljarder, det är 28% av vår omsättning. Det lägger vi på forskning och utveckling. Så ibland funderar jag på att kalla mig rektor eller någonting sånt där. Den har ökat sedan 2010, då var den 20%. Då var den redan världsrekordhög redan då. Men det här är helt avgörande för oss. Ska man ligga i framkant i den verksamheten vi befinner oss i, så måste man satsa på forskning och utveckling. Och det är naturligtvis både produktutveckling, men det är också metodutveckling, hur man utvecklar och bygger de här produkterna. Så därför är vår uppfattning i alla fall att forskning och utveckling och produktion måste vara sammanflätat på något sätt. För det är ju inte bara att rita upp något snyggt på någon ritning, man måste ju kunna få ihop det där också i slutändan. Globalt, ja, de riktigt stora marknaderna för oss, det är naturligtvis USA. Vi har en ganska stor verksamhet i Sydafrika. Sen vi sålde Gripen där, vi har nästan 1,000 anställda. Vi växer så det knakar i Asien, och med faktiskt 135% förra året. Och det är ganska skönt när den europeiska kontinentala marknaden egentligen håller på att falla ihop helt och hållet. Det är en enorm överkapacitet. Och det är alla våra konkurrenter som finns i Europa och även i USA, där man också minskar men från en väldigt hög nivå, återfinner vi nu i naturligtvis i Asien. Men där har man ju också kineser, det finns japaner, det finns sydkoreaner och också så att, och ryssar. Så att konkurrensen är stenhård, och det är gott att kunna växa med 135%. En annan sak som hände förra året som vi är väldigt stolta över, men som kanske har gått lite förbi om ni har följt oss lite grann, förutom då det här med Schweiz och Brasilien, det var att vi tecknade ett avtal med Boeing att bygga och vara med och konkurrera om nästa generations träningsflygplan för det amerikanska flygvapnet. Det är ganska unikt om man funderar lite på det där. Så ett amerikanskt företag som Boeing vill jobba ihop med oss för att bygga ett nytt träningsflygplan för USA. Det säger ju någonting om att så snett ute är vi ju ändå inte. Och det här retar ju framförallt, vilket glädjer mig, våra konkurrenter framförallt i Frankrike och Italien. Nu ska jag inte vara så. Det ska inte vara sån heller, men det är lite så, va? Så att vi har haft ett antal stora genombrott föregående år, och just också den här samarbetet med Boeing tror jag väldigt mycket på. Vi jobbar ju redan idag med flygplansdetaljer för deras civila sida. Så att, innan jag började på Saab så hade jag nog också en bild av att Gripen, det var väl en misslyckad satsning som inte vi egentligen lyckades exportera. Jag tror den bilden är ganska väl etsat sig fast i många människors medvetande utifrån en ganska bra medial, för de som inte gillar det här, medial framgång. Men redan innan och med det nya flygplanet då, Gripen EF, som är nästa generation, så har vi faktiskt förutom Sverige sålt det till 4 länder, varav också Storbritannien använder det för sin träning. Men operativt så är det 4 andra länder förutom Sverige. Så det är 66 flygplan som har exporterats. Det kanske inte låter speciellt mycket, men idag så är det många flygvapen som är 22 flygplan eller 9 flygplan. Så det är ganska mycket. Så en ganska stor exportframgång för en enskild produkt som vi har haft här. Och det har ju naturligtvis också haft genomslag då när vi då har valt att utveckla nästa generations Gripen. Och nästa generations Gripen är då framförallt bygger naturligtvis på den kunskapen vi har med Gripen och att vi knäckte den här kostnadskurvan. Jag lyckas nog aldrig säga det, men en viktig del på 70-talet var det att vi skulle inte kunna utveckla ett nya flygsystem eller nya stridsflygplan om kostnadsutvecklingen hade varit densamma. Då hade Sverige i princip gått i konkurs. Utan man var tvungen att bryta den här kostnadskurvan. Och det gjorde vi med Gripen. Och det gör vi också med den nya generationen av Gripen, som då kanske har 50% bättre prestanda än CD:n, som redan har 50% bättre prestanda än den tidigare versionen. Och själva nyckeln då, det är det att vi är väldigt duktiga på att bygga kompakta system. Ju större ett flygplan är, desto mer kostar det per definition. Det är mer plåt, det kostar mer att flyga, och har man dessutom 2 motorer så krånglar det åtminstone en till. Och man får bara ut 20% mer av dragkraften om man hakar på en motor till. Och det här flygplanet, det flyger lika långt som de 2 motorer och bär lika mycket last, men kostar betydligt mycket mindre. Och gör ett bättre jobb, ska man också säga. Så att om man tittar då, det här är en tidning som heter Jane Defense, som alla läser i den här branschen. Det är lite kanske mer avancerat än Kamratposten, men i alla fall, det kommer ut sån här, en massa mer bilder på militära prylar och sånt. Men de gjorde en utredning, vad kostar det per flygtimme att flyga Gripen? Och då har man då försökt ta reda på det och definiera det på samma sätt. Den nya då, JSF, som byggs i USA, som är väl det mest kostsamma projektet någonsin i världen. Då kan jag säga att hade vi haft samma kostnader som Joint Strike Fighter i USA när vi byggt Gripen, då hade svenska statsskulden ökat med 200%. Då hade inte jag stått här idag i alla fall, det kan jag säga. Men det är också väldigt dyr att flyga. Så 4700 US-dollar på flygtimme kostar Gripen. Då kan man se den norrmännen har idag 7700. De ska ju byta då till den som är längst där borta. Och så vidare. Och det är klart, har man då 100 flygplan som flyger 250 timmar per år och multiplicerar, det blir jäkla massa pengar som ska tas från något annat. Och vad som händer i Europa och på många andra ställen när de har valt de andra flygplanen, det är att man inte har råd att flyga. Och det absolut bästa sättet att se till att sitt flygvapen inte fungerar bra, det är att man inte flyger. Inte just det att just när det kommer någon, men att man inte tränar sina piloter. Vi ligger exakt rätt i det här prissegmentet och även performance-segmentet idag. För 10 år sedan, kanske ännu kortare, 7-8 år sedan, så var paradigmet inom försvarsindustrin och även försvarsmakterna, var det inte dyrt så var det inte bra. Det liksom har varit grund. Men om ni tänker på så många andra grejer som görs, va, så förväntar vi ju oss nästan alla att det ska vara mer för mindre. Men i försvarsindustrin så har det varit precis tvärtom. Sverige gjorde någonting som var bra, tycker jag, i början på 90-talet efter kalla kriget, var att man gick ifrån det här med kostplus. Men i många andra länder så har man ju det här kostplus. Och det är klart att ju senare det blir, ju mer det kostar, desto mer tjänar man ju som företag. Och det är klart att man kommer ju bara sitta och förklara hela tiden att det måste vara dyrt och det är så komplext. För annars tjänar man ju inga pengar. Man tjänar i alla fall mer pengar. Så jag tror det är en av anledningarna att våra system är billigare faktiskt.
you see the wonder of a fairy tale. You can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know.
Ja, det var som vi alla hörde en ABBA-låt, I Have a Dream, som ett avbrott i Håkan Buskes anförande vid Handelskammarens 100-årsjubileum i Örnsköldsvik. Ni lyssnar alltså till Nola Skogs och en inspelning från det här jubileet. Håkan Buske ska nu fortsätta sitt anförande och nu kommer han in på behovet av rekrytering av unga tekniker till företaget både på kort och lång sikt. Det är någonting som är tänkvärt för dagens ungdom.
En annan sak som vi driver ganska, eller jobbar ganska hårt med, det är hur vi ska rekrytera nya personer till firman. Har man då 7000 civilingenjörer bara i Sverige, så gäller det att man försöker suga upp så många som möjligt. Och det är klart att ett företag som Saab, där man då tar in och har väldigt många akademiker, så är ledarskapet viktigt. Ledarskapet är viktigt i alla bolag, men det är naturligtvis jätteviktigt i en sån här verksamhet. Och då jobbar vi hårt med vad vi kallar för med performance management, och det känner ni säkert till vad det är. Vi bedömer alla anställda på ett och samma sätt. Och varför gör vi det då? Jo, då gör vi det på ett transparent sätt. Alla vet vad bedömningskriterierna är. Då är det inte en lokal chef någonstans som hittar på egna bedömningskriterier. Och det är inte heller så att den lokala chefen får utse sin efterträdare. Det är ett jättebra sätt att minska en grupps produktivitet. För då vet ju, oftast är det ju en gubbe då som säger att Kalle ska ta över här. Och så vet alla om det. Så resten av de här 40 som ska jobba där behöver ju inte anstränga sig mer, för det är ju redan klart vem som ska ta över. Och det har vi också tagit bort. En annan sak som vi har jobbat hårt med de senaste åren, det är att få in mer kvinnliga chefer. Och det här gör vi inte för att vi ska vara politiskt korrekt, utan det är att vi tror att vi tjänar mer pengar på att göra det. Och vi har alltså gått ifrån att vara någonstans 15-16% kvinnligt lönesättande chefer. Då är vi 22% av alla anställda är kvinnor. Till att nu vara 25. Och varför gör vi det här då? Jo, vi ökar vår attraktionskraft framförallt hos unga teknologer. Det är också så att vi kan se det på de här universummätningarna, att vi gick från 28:e plats till 8:e som mest attraktiva företag att börja jobba för som ny civilingenjör. Och det var framförallt kvinnorna som hade ändrat uppfattning. Och det här drar ju med sig så mycket andra positiva saker. Dels mycket mer effektiva grupper, och dessutom så konkurrenssätter vi männen på ett helt annat sätt idag. Så jag är helt övertygad om att det här ger ett bättre resultat. Framåt då. Ja, det är ju så att det är en jättetuff konkurrens. Man kan ju tro det här med försvarsindustrin, det är väl ingen konkurrens i det, utan det får man väl bara pengar ifrån staten. Men så funkar det inte alls. Och vi som har större delen av vår försäljning utanför Sverige, så ska ni ju veta det att jag har ingen sales rep då, eller vad heter försäljare som heter Obama eller Cameron eller någon. Det har de andra. Eller Hollande eller någonting. Vi får sälja på våra egna meriter. Och därför måste vi också satsa hårdare på forskning och utveckling, bättre produkter. Men också hur vi gör affärerna. För vi har tagit bort alla agenter ute. Vi har inga mellanhänder. Vilket är också en väldigt viktig del för oss. Så vi kan hantera hela processen på ett etiskt och bra sätt. Forskning är framkant. Kompetensförsörjning har varit inne på. Men också goda villkor globalt och för företag i Sverige, eller globala företag i Sverige. Och det är väl en del varför jag tycker det är bra att vara ute och prata så här. För att ett företag som finns på 50 ställen med bara 70 anställda i Stockholms kommun, vi är jätteberoende av att det fungerar ute i landet. Och det är dessutom så att Stockholm är också väldigt beroende av att det fungerar ute i landet. Så det finns väl ett beroende mellan där. Men jag tror för vår effektivitet och säkerställa att det finns bra och produktiv verksamhet, så kan inte alla bo i storstäder. Det tar för lång tid. Och då måste vi satsa på infrastruktur. Vi måste satsa på bra kommunikationer. Men också att jobba ihop. För jag tror när man landar då, vilket jag reser säkerligen alldeles för mycket, men brukar vara mycket i Indien. Då landar man då i Mumbai. Runt den flygplatsen så är det en slum på ungefär 12 miljoner människor. De har ju ingen aning vad Sverige är, de här 9,5. De skulle skita fullständigt om vi försvann också. Det är också dessutom så, om vi går tillbaks då till efter jag pratade mycket om slutet på kalla kriget här. För 30 år sedan, eller 20 år sedan skulle man säga till och med, så var vi konkurrerade någonstans och sålde våra produkter som svenska företag. Ja, det var ju framförallt i Västeuropa, USA och på några andra ställen till. Det var ungefär 800 miljoner som vi konkurrerade med. Idag ska vi konkurrera med 7 miljarder. Och det ger också nya möjligheter, det ska man vara klar över. Men det är också viktigt att förstå att Sveriges betydelse, Även om vi är ett betydelsefullt litet land, så vår betydelse i världen har faktiskt minskat de senaste 20 åren och inte ökat. Och då måste vi säkerställa att vi har bra villkor för företagandet i Sverige. Annars har vi svårt att vinna matchen.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Ja, det var som alla hörde Louis Armstrong med låten What a Wonderful World. Och jag hade faktiskt som 19-åring tillfälle att lyssna på Louis Armstrong i Kungliga Tennishallen i Stockholm en gång. Och det är faktiskt det är möjligen det enda som imponerar på mina barn numera. Nu ska vi fortsätta att lyssna på Håkan Buske, och nu berättar han faktiskt om sin barndom och sin uppväxt i Örnsköldsvik, och det är tydligt att han har inte glömt ungdomsåren här och hur den prägel som han fick för framtiden just i Örnsköldsvik.
Jag kommer från Örnsköldsvik där man uppfann ishockeyn och sen snart 4 år vd för Sveriges mest intressanta företag tycker jag, Saab. Och det är det jag tänkte berätta om. Saab startades 1937 den 2 april och de som lämnade in urkunden var 2 företag. Ett som heter Bofors och ett som heter Electrolux. De 2 personerna som var drivande för att starta Saab, det var en person som heter Marcus Wallenberg och Per Albin Hansson. Det här är ganska unikt på det sättet för att det finns ett riksdagsbeslut om att ett privat företag skulle startas för att bara ha ett mål, och det var att bygga stridsflygplan för Sverige. För vad Sverige hade då inte gjort efter första världskriget, och det är klart att man genomlidit ett första världskrig, så det är klart att man känner väl inte att det ska komma några tokigheter igen då. Och Sverige hade faktiskt nedrustat ganska rejält. Men man hade skrivit avtal med ett antal länder om leveranser av stridsflygplan, så var den nya flugan då. Och det nya stridsvapnet, och det hade ju blivit flygvapen, innan var det ju arméflyg. Men när Sverige behövde det, när skymningen kom i Europa, så sa ju alla länder, nej vi behöver det här själv. Och då startade Saab 2 april 1937. Sen dess har vi byggt 5000 flygplan, varav 4500 stridsflygplan. Vad många inte vet är att Sverige hade det 3:e största flygvapnet under kalla kriget, vissa tidpunkter under kalla kriget. Det var bara Sovjetunionen och USA som hade ett större. Efter andra världskriget, då tänker man ju igen, nej, nu kan vi inte hålla på så här något mer. Nu är det lika bra, nu ska det inte vara något mer vapen. Det är väl en ganska fin tanke, kan jag tycka. Även om jag nu är vapenfabrikör, så tycker jag faktiskt det vore väl jättebra om vi inte behövde hålla på med det här alls. Men nu är ju inte världen så. Då 1947 startade man Saab Automobil. Det gick egentligen aldrig med vinst, men det var väldigt fina bilar. Det finns någonting att ta med sig det där. Det är att när man gör saker overengineered så blir de väldigt tekniskt bra, men det kanske är svårt att sälja. En annan viktig punkt i Saabs utveckling, det var under 50-talet, för då hade Sverige hemligt då bestämt sig för att bygga en atombomb. Det där gillade inte USA av den enkla anledningen det skulle ändra maktbalansen i den här delen av världen. Då blev det en trade-off, för Saab skulle göra nämligen raketen eller missilen som skulle bära den här. Och då blev det en överenskommelse med Vita huset, alltså USAs ledning, där de sa att gör inte det här, jaha, vad får vi då istället, säger Sverige. Då fick vi en av tre superdatorer till Sverige. De hade tre superdatorer i USA, vi fick en. Den hamnade på Saab. Och från 50-talet till början, slutet på 80-talet, så utbildade vi mellan 2 000 till 3 000 datatekniker varje år. Viktig del för Sverige när det gäller IT-kunskap och andra delar. 70-talet, vad hände då? Också en sån här milstolpe. Jo, vi hade massa sociala reformer i Sverige som jag tror de flesta ställer sig bakom. Skola, sjukvård och massa andra delar. Kostar mycket pengar. Och så hade vi satsat med mellan 3-6% av BNP på försvaret. Då satsade vi 1,2%. Och det hängde inte ihop. Vi hade olika stridsflygplan för olika uppgifter. Och det fanns alltså ingen möjlighet för Sverige som ett litet land att kunna fortsätta så. Det var så JAS 39 Gripen kom fram. Det var en helt ny teknologi som skulle då användas i ett nytt stridsflygplan som skulle både klara av attack, spaning och jakt. Och det var ju helt unikt. Och för att kunna klara av det så behövdes då ny teknologi. För planet skulle också vara instabilt. Om jag tänker ett instabilt flygplan, det är som att cykla med, sitta på framhjulet och cykla med cykeln åt det hållet. Ungefär så ett instabilt flygplan, någon som har sagt. Behövdes mycket, mycket datakraft för att lyckas med detta. Det fanns inga sådana datorer. Så vi byggde dem själv. Ur den här utvecklingen med Gripen, och jag kommer in mer på det sedan, så har det ju varit en hel del spin-offer, men det har det varit hela vägen. Airbaggen till exempel är någonting som kommer ifrån Saab. När man ska skjuta igenom någon person genom en glasruta i en katapultstol, som också är en uppfinning av Saab, så måste man få bort glassplittret. Och då gjorde man en krockkudde. Utvecklingen av datalänkarna och radarn till Gripen är idag som ni talar i varje dag, GSM. Så det finns massa olika produkter som är utvecklat. Jaha, kalla kriget slutar. Och Sverige ganska odramatiskt tycker man då kanske, eller osentimentalt ska jag säga, bestämmer sig. Ja, vi kan ju inte satsa 3-5% av BNP på försvar när det inte finns något rejält hot. Så man gick ner ganska snabbt till 1,2-1,3%. Från att ha haft 80% av allt vad vi sålde i Sverige, så har vi nu nästan 80% utanför. Så vi har haft en enorm transformering och en kund som är mycket, mycket mindre än vad vi kan. Alltså vi får inte den avsättning av våra produkter till den svenska kunden. Så idag så säljer vi till över 100 länder. Vi har egen verksamhet i 32. Och mer än 75% av vår order backlog är utanför Sverige och mer än 50% utanför Europa. Så vi har blivit ett internationellt företag. Men vi har också konsoliderat tillbaka en del av, vi köpte Celsius och vi fick med Karlskoga-verksamheten. Vi köpte Ericsson Microwave System 2006. Och de senaste åren så har vi gjort två, för oss i alla fall, lite större förvärv inom flygledarsidan. Vi har världsledande då på flygledarsystem. 50% av alla flygplatser i världen i landar på har ett Saab flygledarsystem på sig idag. Det är ungefär hur vi ser ut. Det intressanta då, det blev ju också det att vi köpte ju tillbaks Bofors. Bofors kan jag prata också om i flera timmar om. Det är väldigt intressant. Det är därför vi har ett Nobelpris för övrigt. Var där han dog och hade sina hästar stallade. Och därför det blev ett Nobelpris i Sverige. Den tänker jag inte ta nu. Så vår legacy är från 1646. Och idag så gör vi egentligen allt. Och ska man stå och förklara det här för kapitalmarknaden så gör vi antagligen för mycket. För kapitalmarknaden är alltid så att man ska göra väldigt lite. För då förstår kapitalmarknaden det och så får man in det i sitt Excel-ark. Gör man mycket så blir Excel-arket så jäkla stort, va? Så det går inte. Men vi sysslar med flyg naturligtvis. Och det är allt ifrån Gripen. Men vi har ju en stor flotta av Saab 340 och 2000 som fortfarande flyger. Nästan 450 stycken. Vi gör vingar och vi gör dörrar och vi gör andra saker till Boeing och Airbus. Vi gör vingbarken till exempel till A380. Världens största flygplan. Det är ungefär drygt 35% av vår verksamhet. Landdelen, det är mycket förknippat med armén. Och det är allt ifrån Carl Gustav, om det är någon som har gjort lumpen här. Det är luftvärnssystem. Vi gör utrustning till BAE, Hägglunds här. Sikten och andra saker. Navalt omsätter vi ungefär 3,5 miljarder. Så vi är betydligt större än Kockums på den navala delen. Det är allt ifrån robotar, kryssningsmissiler till radarer, command and control system, hur man ska då läsa in missiler som kommer emot och kunna skjuta mot dem och styra hela flottan. Civil säkerhet är allt ifrån fängelsen, säkerhetssystem, flygledarsystem. Ja, kommersiell aeronautics jag var inne på. Vi uppdelade i 6 stycken affärsområden. Aeronautics, Dynamics, det är det som är då framförallt då luftvärn och andra delar. EDS, Electronic Defense System, de gör radarer och de gör också electronic warfare system, det vill säga att passiva sensorer som kan ta reda på var någonstans i sin närhet eller 100 mil ifrån det finns hot utan att man för den skullen blir upptäckt. Sen har vi vår integreringsverksamhet, det är de som gör de här sakerna till marinen bland annat. En support and service-verksamhet. Och så har vi då, det är därför lite sträckat än, det är ett helägt dotterbolag, ett konsultverksamhet som heter Combitech. Ungefär 1500 anställda. Och vi gör allt ifrån stridsflygplan till minubåtar. Vi har 50% av världsmarknaden av minubåtar som är elektriskt drivna som går ner till 6000 meters djup. Och framförallt då till oljeindustrin. Vi gör obemannade farkoster. 28 produktområden, ungefär 400 produkter har vi. Saab är lite annorlunda då. Vi har ju, om man håller på med militärt och om man tittar på utflyttningsvågen som har varit i svensk industri, det vill säga att man lämnar för att åka till Kina och producera sina grejer. Det kan man inte göra om man håller på med militära system. För man kan inte komma på idén. Man kanske kan komma på idén och säga att nu ska vi börja tillverka Gripen i Kina, men man ska inte bli långvarig som vd för bolaget, kan jag säga. För det här är ju tillståndspliktig verksamhet. Allting är ju i princip under institutet då, eller för strategiska produkter som det heter, som värderar då vad vi får exportera och inte. Därför har vi en väldigt stor footprint i Sverige. Av de 14 000 anställda så är vi faktiskt 11 000 i Sverige. Så att vi är ett ganska litet stort börs på large cap-listan då på börsen. Men vi är väldigt stora i Sverige. Det är inte många andra börsbolag som har 11 000 anställda i Sverige. Och det är intressant att totalt sett så har vi ungefär 10 000 civilingenjörer eller doktorer eller annan ekonom eller akademisk utbildning som har med teknisk bäring. Varav 7 000 i Sverige.
Du sover,
Det var låten Utan dina andetag av Kent. Vi har alltså lyssnat nu till, vi har lyssnat till Håkan Buske som har hållit anförande inför Handelskammaren i Örnsköldsvik som firar 100 år i år. Och det var ett mycket intressant anförande, och det tyckte också landshövding Bo Källstrand som uttryckte sig så här efter anförandet.
För vår del, för länsstyrelsens del, så är Handelskammaren en väldigt viktig samarbetspartner. Vi håller ju i de regionala utvecklingsfrågorna. Det är lite unikt för det här länet. Det är inte så många län där det är på det viset, men så är det i vårt län. Och i det så innebär ansvar för länstransportplan. Det är alla möjliga regionala utvecklingsstrategier. Det är program i det ena och det andra riktningen. Men vi har ju också många andra uppgifter. Vi har, ska säga, hanterar ju de statliga verksamheterna i länet på olika sätt. Och, i det här sammanhanget så är det ju samverkan med näringslivet oerhört väsentlig och oerhört viktig. Det är inte alltid så himla lätt att hålla kontakt med vart och ett av företagen. Det gör man i enskilda ärenden naturligtvis. Men när det gäller mer, vad tycker näringslivet om olika saker och inspel till olika typer av program och aktiviteter, initiativ och så vidare, så är det väldigt viktigt att ha bra samarbete med organisationer som kan föra fram det här. Har tid att sitta på möten, vilket företagare sällan har, men det är bra att det finns några som för er talan i de här olika sammanhangen. Och i det här sammanhanget så är ju Handelskammaren en väldigt, väldigt viktig samarbetspartner för oss. Vi är med i väldigt många olika sammanhang. Vi tycker oftast så är det så att vi tycker ganska precis likadant. Vi samarbetar om att hjälps åt med argument som vi kan föra fram i nationella perspektiv och så vidare i det här sammanhanget. Vi får en positiv dialog. Ibland tycker vi olika. Men det är alltid väldigt viktigt att kunna, när man fattar beslut som går i Handelskammaren emot, så har man i varje fall fått höra goda skäl varför man borde gå i någon annan riktning innan. Så att höj kvaliteten i beslutsfattandet, ingen tvekan om det. Det är ett väldigt viktigt samarbete vi har, och vi tycker det är roligt att gratulera er till era 100 år, och vi önskar ett fortsatt gott samarbete, och det gäller även regionen.
Vi tackar landshövding Bo Källstrand för de orden. Vi beklagar att ljudkvaliteten var lite annorlunda i just det inslaget. Vi går nu vidare och lyssnar till Bryan Adams Straight from the Heart.
Straight from the heart. Anders Eriksson då, som är ordchef för handelskammaren här i Örnsköldsvik. Det här var ju ett väldigt trevligt jubileum, vilket lyckat.
Ja, tack så jättemycket.
Hur fick du hit en sån prominent person som Buske?
Ja, ambitionen har varit att vi skulle försöka hitta någon lokal representant i näringslivet. Och vad jag fick tag på Håkan Buske, det var mycket från relationen med familjen med Knut Nordin. Som har varit med på genom uppväxtåren i Domsjö. Och sen har jag ju försökt att locka till andra. Vi hade ett antal alternativ varav Håkan Buske var den högsta. Vi hade även Leif Östling på önskelistan. Men Håkan visade intresse och var glad för inbjudan och förfrågan. Sen har vi jobbat under hösten här och försöka hitta det här tillfället när det passar. Och nu är han här och vi kombinerade också att han kommer att ha affärsträff med BOE på eftermiddagen. Så att han landar med sitt eget flygplan på morgonen och åker iväg efter en hockeymatch också ikväll.
Alltså han åker redan ikväll också?
Ja.
Ja, ni lyssnar nu på Radio Nolaskog, så jag står här med Anders Eriksson, regionchef för handelskammaren här i Örnsköldsvik. Och det var ju ett väldigt intressant anförande som Håkan Buske nyss höll för oss, och han gjorde en fin anknytning också till sin bakgrund i Örnsköldsvik. Och så berättade han att han samarbetar med Saab, samarbetar med BAE Systems när det gäller sikten på stridsfordonen med mera. Så det är ett affärsbesök för hans del också då?
Ja, det är det. Det är kombinerat. En annan del som bara snuddades vid, det är ju intressant i sammanhanget, det är att man landar med sitt eget bolagsflygplan på en flygplats som är ett pilotprojekt i Sverige för fjärrmanövrering av flygplatsen med tekniken från Saab.
Med teknik från Saab, ja. Jag hörde just
det. Det är ju en intressant kombination som skulle kunna, medialt kunna vara också en liten knorr. Och det kommer väl att fortsätta att driva, för det tror vi ju utifrån vårt fokus på infrastruktur. Det här är en överlevnadsfråga för Norrlands inland. Att kunna driva flygplatser i en smalare kostym med den här tekniken.
Ja, han nämnde ju till exempel Sveg och kanske Kramfors. Ja,
det gäller även Storuman, Lycksele, ja. Örnsköldsvik till viss del. Så här finns en jätteintressant potential.
Och det är spin-off-effekter från Saab trafikledningssystem kan man säga. Och så att han var ju duktig, tycker jag, på att berätta att Saab är ju så mycket mer än JAS Gripen.
Ja.
Saab är ju
precis
väldigt stort.
Ja. Ja, det visar ju, det finns ju andra, jag menar vi har ju Hägglunds basen här som visar också på den här betydelsen av innovativa entreprenörer som skapar en mängd olika avknoppningar. Och Saab var ju lycklig, visar ju väldigt tydligt också sådana resultat i teknik och kompetens som man bygger som kan nyttjas civilt. Och det genererar nya bolagskonstellationer som driver de här utvecklingen vidare.
Ja, vi får gratulera handelskammaren till en väldigt fin dag. Det här var ju, bidrog också det här till att Modo Hockey mot Linköping ikväll.
Precis, ja. De flyger upp också ett Saab-sponsrat flygplan Linköping. Men det ska bli jättespännande att se. Vi får hoppas att vi kan knäppa ta 3 poäng där också framöver.
Han fick ju en fråga under anförandet här om han håller nu. Saab är ju så stadigt förankrat i Linköping. Och håller han på Modo eller Linköping ikväll?
Ja.
Och du fick svaret?
Ja då, absolut. Vi tog det i bussen här också. Det var ju naturligtvis det är Modo som han är intresserad av och gäller i hjärtat. Så är det. Det jag tycker, om man tillägga någonting som jag är glad för, det är ju att vi i organisationen så tycker jag att det finns en vinning för medlemmarna att vi jobbar lite mer utåtriktat på det här viset. Och det här är ju ett led i det arbetet, att försöka redogöra för medlemmarna vad vi genererar tillbaka till företagen i form av olika insatser och utbildningar och aktiviteter, och försöka påverka och göra våran röst hörd. Det är inte alltid man känner det när man sitter på Nordic Flanges i Gårdnäs och konstruerar flänsar varje dag och försöker göra det på bästa sätt. Det är en viktig del, medlemsnytta.
Vi fick ju också en del av landshövdingen Källstrands ord här. Han tyckte ju att handelskammaren är en väldigt viktig Viktig funktion för näringslivet och som en sorts reminsinstans också för länsstyrelsen, deras arbete. Så att det är ett väldigt viktigt nätverk som handelskammaren utgör.
Ja, vi hoppas på att få utveckla det vidare och det ska vi verkligen göra de kommande åren också.
Så ni tänker utveckla? Det finns ju industrigrupp och handelskammaren, det finns kanske några fler också, småföretagarförening också. Är handelskammaren för allihopa så att säga? Eller?
Ja, det finns ju olika anledningar till varför man går med givetvis och tycker det är viktigt i sammanhangen. Dels kan det vara av det sociala, det vill säga man värdesätter nätverket. Och det visar ju lite grann ikväll. Vi har 57 företagsledare som sitter här och är man en liten som stor företagare så kan man ju dra olika nytta av det. Att kunna träffa det här industrinätverket som finns på plats. Och det är väl ett svar. Och sen har vi en tyngdpunkt på de större företagen i den exportintensiva delen. Och det är där utifrån att de åtnjuter vissa medlemsförmåner när det gäller vår exportdokumentation som vi hela tiden löpande gör då för dem.
Ja. Kan man väl säga att ni har ett väldigt nära samarbete också i och med att ni sitter på samma ställe så att ni har liksom delat upp uppgifterna mellan de här olika organisationerna.
Det som jag försökte formulera här också i min del i diskussionerna, att dialogen, att jag ser det som en absolut styrka. Det som att vi kan sitta samlokaliserade, det innebär ju också att vi har väldigt nära till varandra i olika frågor. Och vi samtidigt så sätter det lite grann ett krav på oss som organisation att vi måste bli tydligare i profileringen utåt så att man inte tror eller tycker att det här är varför ska vi vara medlemmar i två organisationer samtidigt. Då är det ju upp till oss att försöka kommunicera också. Vad är det som vi jobbar med specifikt som organisation kontra den andra organisation som exempelvis industrigruppen. För det är ingen, vi delar ju många medlemsföretag i respektive organisation, så är det.
Ja, du Hans Nilsson som är tekniker för sändningen idag. Du har ju varit hårt involverad i handelskammaren, du också.
Ja, jag var ordförande under 6 år. Ja. Gick av i fjol. Så. Under min aktiva tid, om man ska säga så.
Så för dig var det här också en rolig eftermiddag kväll?
Ja, absolut. Det var mycket intressant. Och allra helst att man fick tag på en kille som kommer från Övik. Och att man
tycker också.
Det var mycket, mycket bra. Ja.
Det här är väl lite grann, vi kommer in på det avslutningsvis här efter kaffet. Jag har försökt att leta lite grann i bakgrunden så där, mer på familjär basis och det här har ju också funnits i Håkan Buske ligger också en påstridig lillebror, så han hade ju en storebror i familjen också, så Håkan har varit med och ville gärna ta del av olika roliga aktiviteter som lillebror betraktat, så det finns några, han har ju skolklasskamrater här som sitter i samlingen så.
Jo, han har det, en som
är intressant.
Så de kan ju säga hälsa på Håkan Buske och säga det är ju roligt att det gick bra för dig också.
Ja.
Tack för det.
Ja, tack så jättemycket.
Ja, med detta tackar vi för att Radio Nola Skogs fick vara med på Handelskammarens 100-årsjubileum. Det är som vi alla hört en väldigt aktiv 100-åring. Och vad kan det vara mer lämpligt än att vi spelar Rod Stewart's Forever Young?
Stay forever young. May good fortune be with you. May your guiding light be strong. Build a stairway to heaven with a prince or a vagabond. And may you never love in vain. And in my heart, you'll always remain forever young. Forever young. Forever young.
Ja, nu är klockan några minuter över 10 och då är vi framme vid ett av våra stående inslag som är novellläsning. Idag är det Anki Hagström som läser.
Döda ett barn av Stig Dagerman. Det är en lätt dag och solen står snett över slätten. Snart ska klockan ringa, till det är söndag. Mellan ett par rågåkrar har två unga hittat en stig som de aldrig förut gått, och i slättens tre byar blänker fönsterrutorna. Män rakar sig framför speglarna på köksborden och kvinnor skär gnolande upp bröd till kaffet, och barn sitter på golven och knäpper sina livstycken. där den lyckliga morgonen till en ond dag. Till denna dag ska ett barn dödas i den tredje byn av en lycklig man. Ännu sitter barnet på golvet och knäpper sitt livstycke. Och mannen som rakar sig säger att idag ska de ta en roddtur ner för ån. Och kvinnan gnolar och lägger upp det nyskurna brödet på ett blått fat. Det får ingen skugga över köket och ändå står mannen som ska döda barnet vid en röd bensinpump i den första byn. Det är en lycklig man som tittar in i en kamera och i glaset ser han en liten blå bil och bredvid bilen en ung flicka som skrattar. Medan flickan skrattar och mannen tar den vackra bilden skruvar bensinförsäljaren fast locket på tanken och säger att de får en fin dag. Flickan sätter sig i bilen och mannen som ska döda ett barn tar upp sin plånbok ur fickan och säger att de ska åka till havet. Och vid havet ska de låna en båt och ro långt, långt ut. Genom de nedskruvade rutorna hör flickan i framsätet vad han säger. Hon blundar och när hon blundar ser hon havet och mannen bredvid sig i bilen. Det är ingen ond man. Han är glad och lycklig och innan han stiger in i bilen står han ett ögonblick framför kylaren som gnistrar i solen och njuter av glansen och doften av bensin och hägg. Det faller ingen skugga över bilen. Och den blanka kofångaren har inga bucklor och inte heller är den röd av blod. Men samtidigt som mannen i bilen i den första byn slår igen dörren till vänster om sig och drar ut startknappen öppnar kvinnan i köket i den tredje byn sitt skåp och hittar inget socker. Barnet som har knäppt sitt livstycke och knutit sina skor står på knä på soffan och ser ån som slingrar sig mellan nålarna och den svarta ekan som ligger uppdragen i gräset. Mannen som ska förlora sitt barn är färdigrakad och viker just ihop spegeln. På bordet står kaffekopparna, brödet, grädden och flugorna. Det är bara sockret som fattas. Och modern säger åt sitt barn att springa till Larsson och låna några bitar. Och medan barnet öppnar dörren ropar mannen efter det att skynda på för båten väntar på stranden och de ska ro så långt som de aldrig rott förut. När barnet sedan springer genom trädgården tänker det hela tiden på ån och fiskarna som slår och ingen viskar till det att det bara har 8 minuter kvar att leva och att båten ska ligga där den ligger hela den dagen och många andra dagar. Det är inte långt till Larssons, det är bara tvärs över vägen och medan barnet sedan springer över vägen far den lilla blå bilen in i den andra byn. Det är en liten by med små röda hus och nymånade människor som sitter i sina kök med kaffekoppen höjd och ser bilen rusa förbi på andra sidan häcken med ett högt moln av damm bakom sig. Det går mycket fort och mannen i bilen ser popplarna och de nykärade telegrafstolparna skymtar förbi som gråa skuggor. Det fläktar sommar genom vindrutan. De rusar ut ur byn, det ligger fint och säkert mitt på vägen och de är ensamma på vägen. Ännu. Det är skönt att färdas alldeles ensam på en mjuk bred väg. Och ute på slätten går det finare. Mannen är lycklig och stark och med högra armbågen känner han sin kvinnas kropp. Det är ingen ond man. Han har bråttom till havet. Han skulle inte kunna göra en geting för när. Men ändå ska han snart döda ett barn. Medan de rusar fram mot den tredje byn sluter flickan åter ögonen. Och leker att hon inte ska öppna dem förrän de kan se havet. och hon drömmer i takt med bilens mjuka krängningar om hur blankt det ska ligga. Ty så obarmhärtigt är livet konstruerat att en minut innan en lycklig man dödar ett barn är han ännu lycklig. Och en minut innan en kvinna skriker av fasa kan hon blunda och drömma om havet. Och den sista minuten i ett barns liv kan detta barns föräldrar sitta i ett kök och vänta på socker och tala om sitt barns vita tänder och om en roddtur. Och barnet själv kan stänga en grind och börja gå över en väg med några sockerbitar inslagna i vitt papper i högra handen. Och hela denna sista minut ingenting annat se än en lång blank å med stora fiskar och en bred eka med tysta åror. Efteråt är allting för sent. Efteråt står en bil på sned över vägen och en skrikande kvinna tar handen från munnen och handen blöder. Efteråt öppnar en man en bildörr och försöker stå på benen fast han har ett hål av fasa inom sig. Efteråt ligger några vita sockerbitar meningslöst utströdda i blod och grus. Och ett barn ligger orörligt på magen med ansiktet hårt pressat mot vägen. Efteråt kommer två bleka människor som ännu inte fått dricka sitt kaffe utspringande genom en grind och ser en syn på vägen som de aldrig ska glömma. Ty det är inte sant att tiden läker alla sår. Tiden läker inte ett dödat barns sår och den läker mycket dåligt smärtan hos en mor som glömt köpa socker och skicka sitt barn över vägen för att låna. Och lika dåligt läker den ångesten hos en gång lycklig man som dödat det. Ty den som har dödat ett barn åker inte till havet. Den som har dödat ett barn åker långsamt hem under tystnad. Och bredvid sig har han en stum kvinna med ombunden hand. Och i alla byar som de passerar ser de inte en enda glad människa. Alla skuggor är mycket mörka. Och när de skiljs är det fortfarande under tystnad. Och mannen som dödat barnet vet att denna tystnad är hans fiende och att han kommer att behöva år av sitt liv för att besegra den genom att skrika att det inte var hans fel. Men han vet att det är lögn. Och i sina nätters drömmar ska han istället önska att få en minut av sitt liv tillbaka för att göra denna enda minut annorlunda. Men så obarmhärtigt är livet mot den som dödat ett barn att allting efteråt är för sent.
Ticking of the clock, I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight.
answer on the telephone. And the night goes by so very slow. Oh, I hope that it won't end though, alone. Till now, I always got by on my own. I never really cared until I met you. Chills me to the bone. How do I get you alone? You don't know how long I have wanted to touch your lips and hold you tight. Oh, you don't know how long I have waited, and I was gonna tell you tonight.
Ja, nu är vi framme vid ett annat av våra stående inslag, och nu handlar det om evenemangstips. Det jag allra först vill nämna är att vi är inne i den så kallade funkisveckan här i Örnsköldsvik. Men det här är inte funkis som handlar om arkitektur. Nej, det handlar om något betydligt mer näraliggande. Det handlar om att många av oss har funktionsnedsättningar av olika slag. Och hela veckan är det föreläsningar kring detta tema. Funkisveckan anordnas av kommunens välfärdsförvaltning och ABF. Och det allra enklaste är att gå in på nätet på tidningen 7 som Radio Norra Skogs samarbetar med. Och så klickar man sig fram till Funkisveckan. Och något som jag verkligen vill göra reklam för, det är att Modehockey damer spelar SM-final på hemmais i Fjällräven Center imorgon klockan 20.00 mot Linköping. Damerna har redan vunnit seriesegern och vill nu kröna den framgångsrika vintern med att spela hem SM-guldet. Förhoppningen är att det gällande svenska rekordet för damhockeyn på 1618 personer ska ryka all världens väg. Dessutom är damerna värda allt stöd, och visst vore det roligt om Linköping, som slog ut herrlaget, får stryk av damerna istället. Öppen scen på Gnistan i Örnsköldsvik är ett pågående arrangemang för både amatörer och proffs, gammal som ung, som vill föra fram sång, musik, läsa egna dikter och andras dikter, eller rent av berätta något. Kontakta ABF om du tycker att det här är något som du vill dela med dig av. ABF erbjuder också kurser i arrangörskap, ljud- och ljusteknik, musik och teater med mera. Det är helt enkelt deltagarnas önskemål som styr. Syftet är att ge människor möjlighet att växa genom nya upplevelser och erfarenheter. Dagens och morgondagens artister är alla välkomna. Ja, Örnsköldsvik är ju så mycket mer än centralorten. Vi har på Kerstin Studie i Trehörning så anordnas på lördag något som heter viltbuffé från det samiska köket. Allmänheten är välkommen att anmäla sig. Och klockan 8 visas bildspelet Renskötselåret inom ramen för kulturhuvudstadsåret i Umeå. Men där är också Örnsköldsvikt deltagande på olika sätt. Apropå kulturhuvudstadsåret så påminner jag gärna också om utställningen Blånaglar som finns här i Husumgården. Det är också ett led i kulturhuvudstadsårets satsningar. Syftet är att visa Husums stolta industrihistoria. Och när det gäller utställningar vet jag att det arbetas för fullt runt om i Anundsjö för den traditionella konst- och hantverksrundan på 1 maj. Det är redan nu full aktivitet i många byar. Det är ett arrangemang som brukar locka många besökare. Det är också lätt att få tag på mat och fika under dagen. För det här är ett arrangemang som tar i stort sett hela dagen i anspråk för den ambitiös besökare. Och jag nämnde Umeå. Umeå är inte långt borta tack vare Botniabanan som blivit en succé. Där pågår ständigt en rad kulturaktiviteter och i synnerhet i år när staden är utsedd till Europas kulturhuvudstad tillsammans med Riga. På fredag kommer till exempel Joel Abero med sin show. Och det är en föreställning som han en längre tid turnerat med i Asien och som han nu är tillbaka i Sverige med. Och givetvis finns det mycket annat också att se och uppleva i Örnsköldsvik. Tidningens hus, hemsida och kommunens hemsida och ja, det är bara att följa med allt som händer. Ja, ni lyssnar nu till Radio Nola Skogs och vi håller på att runda av den här sändningen. På söndag så då kommer Margareta Hedberg att läsa sitt livshistoria som hon själv har skrivit då förstås. Och på tisdag är det Per-Ide Bjuggestam som tar över stafettpinnen i den här studion. Och han kommer att berätta om bosättningar i Örnsköldsvik för 1000 år sedan. Han kommer att berätta att redan då var det en attraktiv plats att bo på här i norr om Skuleskogen. Jag heter Sven Lindblom och har varit programvärd idag och tekniker är då Erik Bergström och Hasse Nilsson. Och nu ska vi avrunda den här sändningen då med att vi får lyssna till dagens dikt av Bo R. Holmberg.
Vindstilla som fallen från skyarna ligger Riddarfjärden. Solen glimmar nästan som hos Bellman. Startberedd men ovillig att lyfta står en helikopter på en gul ponton långt från de stora händelsernas centrum.
Vi har hört Bo R. Holmberg läsa veckans dikt som var dikten Staden som är skriven av Werner Aspenström. Den är hämtad ur samlingen Ty från 1993. Och som avslutning hörde vi Paul Desmond spela Take Ten.